In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. So make that clear.
No way.
Finlay-podden, det är onsdag och mycket händer och det är inte så långt kvar tills det här januarifönstret stänger. Så då är det ju dags att spela in som vi brukar göra varje vecka. Frida Fagerlund, Kalle Karlsson med mig här på länk. Välkommen tillbaka Kalle, får jag börja med att säga, efter några avsnitt frånvaro.
Precis, ja, nej, men jag vilade en vecka men nu är raring to go igen.
Och Frida faller inte offer för rotationssystem och dylikt, självskriven i elvan, sedvanligt. Läget med dig?
Ja, jag ber om ursäkt till alla lyssnare som tvingas lyssna på min röst. Kanske alldeles för mycket. Men jag mår bra. Det är fortfarande inlåst, men det är inga sura minor här borta ändå.
Ja. Vad säger vi om David Alaba då? Alltså, vi har ju tjatat om honom.
Ja, har vi inte redan räknat hem den? Tänkte
jag. Alltså, jag har gjort det i alla fall.
När jag räknat hem den, det var lite där jag tänkte fråga liksom. Mark har i alla fall gjort det. De säger ju nu att han är helt klar för Real Madrid till sommaren. Sen har det ju dykt upp lite uppgifter i Bild som ju ändå har goda Bayern München-ingångar där, som säger att nej, men det är inte helt klart. Det är fortfarande så att Pini Sahavi ska avvakta Barcelonas ordförandeval för att se om Laporta blir vald, för att det skulle kunna vara någonting. Det finns Premier League-intresse och Liverpool pratas det om, allt möjligt också. Men visst känns det väl ändå som att det är Real Madrid. Det är ändå väldigt trovärdigt. Alltså Marca när det kommer till Real, de brukar ha koll på läget. Fabrizio Romano har varit ute och sagt att det är, ja, here we go i princip på David Alaba. Om vi säger så här, förvånar det er om man bortser från det faktum att vi ändå hade räknat hem den, att Alaba väljer Real Madrid i det här läget?
Nej, absolut inte. Mm. Dels för att Real Madrid är den klubb man är, men också för att han har haft ett väldigt högt löneanspråk, vilket ju exkluderar då en flytt till Liverpool. Av vad vi har hört, även om jag såg också idag att det stod om deras fortsatta intresse fortfarande, men det exkluderade ju även en flytt till Manchester United som inte heller var villiga att betala så mycket. Nu vet man ju inte vad det kommer landa i, men vi kan väl anta att Alaba kommer ha ett ganska fett kontrakt då antagligen i Real Madrid, så att jag är väl inte jätteförvånad om vi får se den övergången bli officiell snart.
Mm. Kalle, vad säger du? En bra värvning?
Ja, men det är det. Det är en klassspelare som kan användas i flera olika positioner. Han är säkert 20 på ett nytt äventyr efter alla sina år i Bayern. Och han kan få en ny tändning i en ny miljö, ny liga. Så att jag tror att det är en bra värvning. Det kommer kosta en del i lönekuvertet eftersom han värvas under de här omständigheterna. Men jag tror att det kommer vara en nyttig spelare för dem i flera olika positioner. Och det kommer ju, truppmässigt kommer det betyda mycket att han kan täcka upp på så många ställen.
Mm. Sen får vi se vad det här innebär för Sergio Ramos utgående kontrakt. Men den diskussionen behöver vi inte ta nu, och den kommer dyka upp framöver här också i både podden och ryktesvängarna och blogg och allting. För att det är ju ett kapitel i sig. Men det behöver vi inte gå in närmare på här, för vi kommer inte bli klokare på det helt enkelt förrän det är dags för Ramos att förlänga det där kontraktet. Jag tycker vi går till Chelsea istället. Det är inte för att det nödvändigtvis går så bra för dem på fotbollsplan nu för tiden. Förlust här mot Leicester senast. Innan den förlusten så dök det upp lite uppgifter om att man tittar på nya anfallsalternativ till sommaren som kommer. Och då Erling Braut Haaland, kanske föga förvånande, som ska locka då Chelsea-intresset. Trovärdiga uppgifter i det här sammanhanget också.
Ja, nej, men absolut. Det är ju Simon Johnson på The Athletic som har kommit med det här, och han kan man absolut lita på av Ja, han brukar i alla fall ha ganska bra koll på läget och bra källor och ingångar i Chelsea. Och man är väl inte jätteförvånad över att det här ryktet dyker upp eller att Chelsea ska visa intresse för Haaland, för det är det ju många klubbar som gör. Grejen är väl att man vill göra lite samma sak som man gjorde förra sommaren, det här med att ligga i framkant, utnyttja att andra klubbar kanske inte har lika mycket pengar att spendera som vanligt och därmed plocka honom innan den här utköpsklausulen aktiveras då, vilket är först nästa sommar, så att sommaren 2022. Och den ska ju ligga på runt 75 miljoner euro, så det är ju alltså typ 750 miljoner kronor. Vilket då innebär att de kommer ju antagligen få bräcka sitt rekord ännu en gång, vilket de ju gjorde när de plockade in Kai Havertz för runt 900 miljoner kronor inklusive bonusar förra sommaren. Det lär väl antagligen bli en summa uppemot 1 miljard om de ska få till en övergång för Haaland redan, redan efter säsongens slut. Och det är väl oklart också hur villiga Dortmund kommer att vara till det, med tanke på att de ju har varit ganska så reluctant att släppa Jadon Sancho exempelvis till Manchester United. Men Chelsea verkar vilja göra ett försök i alla fall. Och har de pengarna att göra det, så vore det ju konstigt faktiskt om de inte försökte lägga beslag på en av de största talangerna i världen.
Om jag säger Timo Werner plus cash, vad säger ni då?
Ja, det hade ju varit en bra deal såklart, utifrån att jag har varit inne på det förut med Werner, att det finns ingen riktig position för honom just nu i Chelsea, och jag är inte säker heller på att han är den första forward som tar dem till toppen, och han är kanske lite för bra för att vara bänkspelare, så att han hamnar i det där facket lite som Giroud har varit tidigare, att han kanske inte är startspelare i den klubben som ska vinna ligan, men han är fortfarande väldigt bra när han hoppar in, och han kommer kanske inte vara helt tillfreds med att bara sitta på bänken, för att han är tillräckligt bra för att starta i rätt många lag. Så att hade de fått till en sån deal, så får de ju ner prislappen en hel del. Det hade väl varit bra för Chelsea, det tror jag.
Det hänger väl lite på också antagligen i vad som händer kring tränarfrågan, för att just nu vet man ju inte om det kommer vara Frank Lampard som tränar Chelsea även nästa säsong. Och de namnen det snackas om är ju i princip tysktalande allihopa, med erfarenhet från främst av Bundesliga i Tuchel, och även om man kom från PSG senast, och Nagelsmann och Ragnik, och till och med Hasenhüttl är väl på tal. Så att jag antar att det också lär spela in i hur det kommer att bli kring rekryteringar och vilka som kommer försvinna och så vidare.
Mm. Alltså om vi säger att till exempel Ragnik skulle komma in, då finns det ju inte på kartan att Timo Werner lämnar. Jag känner väl lite samma, även om Nagelsmann skulle komma in naturligtvis också, så det är ju ändå under de här som Timo Werner har levererat som han gjort, det var ju det som fick den här övergången att klaffa för honom, att han gick till Chelsea för de pengarna. Det enda jag tänker är att det är ju så svårt att tänka sig hur de ska kunna behålla de här stjärnrekryteringarna från förra säsongen och ta in Erling Braut Haaland, att någon måste ju röra på sig. Vi sa ju att någon behövde röra på sig inför den här säsongen när Werner och Havertz kom in, och då blir det ju ännu mer så ifall de skulle ta Haaland också. Men ska tilläggas så här, Werner plus cash, det är någonting som är helt taget ur luften här, bara för ren spekulation, så att det är inget rykte som faktiskt ligger ute och marinerar i transferdjungeln. Lampard och hans framtid nämner du där lite, Frida. Hur är läget där? Han verkar väl lite pressad nu av förklarliga skäl.
Ja, nej men absolut. Det är han ju. De har inget bra facit alls. De har inte lyckats besegra någon topp 6-klubb den här säsongen. Förlust mot Leicester med 0-2 blev ju en indikation på att där Leicester snarare har tagit ganska stora kliv framåt jämfört med förra säsongen, om man tänker liksom rent spelmässigt, och att de är med i titelstriden på allvar nu, så har ju Chelsea, ja, om de inte har tagit kliv bakåt, så har de i alla fall stagnerat rejält, och det ser ju inte ljust ut för honom alls. Det var ju lite så när Frank Lampard, när han anställdes, så var inte ledningen helt överens. Det ska ha funnits vissa som var oerhört tveksam, vilket är tveksamma, vilket ju gör också att Frank Lampard sitter inte säkert nu Och det finns säkert en anledning till att de här ryktena dyker upp om att det kollas på en massa tysktalande tränare och så vidare. Så att jag skulle väl tro att ja, han kommer säkert få längre tid än vad många andra managers fick. Det kanske till och med är så att han sitter säsongen ut, men jag blir inte förvånad om det nu är så att Chelsea missar Champions League-platser och så vidare, visar på underutvecklingen ute på planen, så blir jag absolut inte förvånad, och antar jag att de kommer ersätta honom i sommar med någon.
Mm. Kalle, vem hade du velat se som ersättare om det nu skulle bli så att Lampard får lämna?
Nej, jag tror att jag hade valt Julian Nagelsmann oavsett vilken klubb jag hade varit ute i Europa. Så det hade varit ett väldigt bra val. Tuchel hade också varit ett bra val. Rangnick hade varit ett bra val. Hasenhüttl hade varit ett bra val. Alla de här fyra som det nu har snackats om senaste dygnet här, de ser som bra val allihopa. Nagelsmann hade jag riktat in mig på och satt högst upp på priolistan om det hade gått.
Mm. Håller helt med det. Nagelsmann var ju aktuell för Real Madrid också för inte allt för länge sedan när Zidane då kom in istället på en ny sejour. Tackade ju nej faktiskt till Real Madrid då, för han kände sig inte riktigt liksom redo för det här projektet. Nu är det ju en annan situation.
Att nu... Ja, och sen är ju inte Chelsea, det ska man ju ta med i beräkningarna. Det är ju inte världens enklaste klubb att komma in i och ta över. För att förväntningarna är ju skyhöga och man förväntas hela tiden vara med då. Och slåss om, ja visst den här säsongen har de väl sagt ganska uttalat att de kanske inte skulle vara med och slåss om titeln så tillvida. Men det är ju ändå, det värvas in spelare för väldigt stora pengar. Och då förväntas man också ge tillbaka någonting i form av titlar. Eller i alla fall alltså, att man ser att det sker en stor förbättring ut på plan.
Utifrån...
Så att man får ha med det i åtanke också.
Utifrån det så... är ju känslan att krocken mellan Rangnick och Abramovic eller Chelsea-ledningen hade ju kunnat blivit otroligt kittlande. Rangnick är ju ingen enkel person att bara foga in i liksom någon slags struktur, utan han har ganska klar bild av hur han vill jobba och hur han vill göra, och han kommer inte acceptera att någon kör över honom, utan han kör nog över de flesta som kommer i hans väg. Då tror jag ju Hasenhüttl eller Tuchel kanske hade varit enklare att bara sätta in som head coach i Chelsea, som hade accepterat sin plats i hierarkin så att säga. Eftersom, som du säger Frida, det är en speciell klubb och man vet inte riktigt vem som styr, men av allt att döma så har väl Roman en hel del att säga till om bakom kulisserna så att säga.
Det har han säkert.
Så är läget i Chelsea alltså. En annan klubb där det ställs väldigt höga krav och där det inte alltid är helt lätt att leverera är ju Manchester City, där du har krav på att vinna allt som går att vinna varje säsong. De vill också värva Haaland i sommaren, sägs det. Inte heller det är särskilt förvånande, för de har ju haft väldigt stort behov av just att få in en målgörare, en stjärnanfallare, säger med tanke på Sergio Agüeros utgående kontrakt. Men det var ett till namn av dem som ryktas in då enligt Telegraph som gjorde mig lite nyfiken i alla fall. Romelu Lukaku dyker upp alltså i ryktesvängen för Manchester City. Den gamle United-profilen som numera levererar för Inter. Tror ni att Lukaku hade passat i ett Guardiola City?
Ja, alltså jag tycker ju faktiskt att det hade varit ganska spännande att se hur bra han hade gjort sig. För att om man tänker... Jag vet att vi har varit inne på det i någon podd tidigare också, att Manchester City hade kanske mått bra av att ha en lite tyngre striker längst fram. Alltså liksom Agüero också är ganska tung, så är ju Gabriel Jesus inte det på samma sätt. Att, ja, att City kanske faktiskt har användning av den spelartypen. Vi vet ju att Lukaku har presterat i Premier League tidigare och verkar ju uppenbarligen ha hittat någon sorts harmoni i Italien som man i så fall kan ta med sig tillbaka till Premier League. Så att även om jag inte ser honom som en ideal Guardiola-spelare och sådär, alltså vid första anblick, så det är klart att det kittlar lite ändå.
Ja, det är ju alltså en aspekt. Ja, förlåt, jag kör du.
Nej, men en aspekt av Lukaku som ofta, särskilt under United-tiden, liksom förringades är ju alltså hur otroligt smart han är på en fotbollsplan. Det är väldigt få spelare som löper så pass smart, liksom har en väldigt funktionell teknik på alla sätt och vis, tycker jag, som är väldigt underskattad i allmänhet och som har kommit mer till liksom utlopp i Inter också. Att han är ju inte bara en tung target som på något, han har hamnat i en kategori som har någon anledning åt vissa, känner jag i alla fall.
Nej, samtidigt är det ju en ganska stor väg att vandra om man ska gå och spela den allra mest liksom intrikata fotbollen med ja. Kombinationer och så vidare. Det är ingen kombinationsspelare i min värld. Så att han skulle ju inte kunna liksom delta i de trianglarna i som City sätter upp, utan då skulle han ju vara mer att han är närvaro och tyngd i boxen. Och det behöver de ju. Det är klart att det skulle vara ett helt annat vapen för dem att ha en tung striker som kan nicka, som kan liksom bara sysselsätta en backlinje på att vara stor och tung och jobbig att möta. Så det är ju spännande tankeprojekt. Jag har ju alltid det där tankeprojektet att de där typerna av lag ska använda Andy Carroll och hur det skulle se ut. Hur många mål skulle han göra om liksom Cancel och Kyle Walker och Zinchenko fick skjuta in lite inlägg i luften på honom då?
Men han missar ju allt.
Ja, men liksom i den miljön liksom, de får skjuta in, De Bruyne skjuter in inlägg med yttersidan på hans gässa, och fan skulle han göra mål liksom?
Får man 15 lägen och så sätter han väl
inte. Nej, men han är bättre med huvudet än man är med fötterna.
Ja, men då blir det ju som City nu. Den passar ju perfekt in.
Ja,
precis. Ganska mycket också.
Så att, men det finns nog bättre spelare att hämta, men Lukaku hade ju såklart fyllt en funktion i City, och det hade varit intressant att se hur många mål han hade gjort, och framförallt om han hade kunnat utvecklat sitt allround-spel för att vara ännu bättre som kombinationsspelare.
Ja. Apropå det här med tunga target som är bra i luften, nyttiga för laget och alltihopa, Milan har hittat den. Jag tycker det här är en helt klockren värvning på alla sätt och vis. Och det brukar jag alltid säga, för jag brukar alltid vilja ha in Mario Mandzukic till olika klubbar. Jag har sagt att han ska till United, och alla klubbar som någonsin behövt en forward försöker jag koppla Mario Mandzukic till. Nu är det klart med AC Milan, där han då blir vice Zlatan. Och Zlatan konstaterar att nu har vi två som kan skrämma försvar där uppe på topp. Vad säger ni? Håller ni med mig? Jag tycker det här är perfekt lösning på deras... ja, anfallsfråga som de hade här inför januarifönstret.
Ja, nej, men verkligen, vi har ju varit inne på det tidigare, just då Mandzukic och Zlatan i samma klubb. Det finns ju en viss power i det, så det kommer bli oerhört intressant att se. Jag håller med, jag tycker framförallt det är kul att Mandzukic är tillbaka i en liga man lättare kan följa, så att säga. Jag tycker att han förtjänar det, och vi förtjänar att få se honom spela mer fotboll. Så att jag tror absolut att han kommer ha mycket att bidra med till Milan. Och kan hålla med dig också om att det nästan är förvånande att ingen annan har liksom klivit fram och lagt beslag på honom när de har haft möjlighet.
Sen är ju frågan hur det här halvåret i Aldo Heil, vad det har gjort för honom. Om ja, det har klart. Tinat upp honom från frysboxtillvaron han hade i Juventus där i slutet eller inte. Kalle, vad tror du? Tror du Mandzukic fortfarande har samma höga kvalitet som han hade tidigare?
Han är ju en hårt arbetande spelare, och det kommer han ju vara oavsett vad han är. Och det är ju i alla fall alltså förutsättningar för att han inte har liksom, så att säga, såsat till sig där borta. Man får ju alltid ut det av honom. Så att han kommer ju ändå alltid göra nytt, även om man inte stoppar in bollar i mål. Men jag tycker att han är, när han var som bäst, det var en helt fantastisk forward som gjorde lite av varje och ganska mycket av varje. Vad står idag, omöjligt att säga, jag vågar inte svara på det, men man får i alla fall alltid ut en hel del av Mandzukic, som han är duktig i försvarsspelet, han kan ta emot bollen, han kan vara tung i boxen och så vidare.
Han är alltså officiellt klar till och med för Milan, presenterad och alltihopa. Fick en hälsning från Juventus Ultra sen också efter den övergången, där de önskar honom fina 6 månader men segerlösa fina 6 månader. Var ju ganska populär i Juventus, och sett många Juventus-fans som är lite upprörda på att man istället typ jagar Christoph Piatek och förhandlar med Scamacca istället för att då ha kanske slått till på att plocka hem Mandzukic igen. Kan ju ha att göra med att han då kanske inte har haft samma framstående roll där som han nu kommer få i Milan med Zlatan. Men Milan är ju väldigt aktiva här. Fikayo Tomori kan vi väl också räkna in väldigt, väldigt snart. Känns det ju som.
Ja, nej, men det verkar ju som det. Det blir ju... ja, det blir otroligt spännande att följa. Nu är ju, precis som vi pratade om i förra veckan, att den här köpoptionen är ju ganska... Eller det finns ingen köpoption, men om de vill köpa honom så är det ju en ganska hög summa för en Serie A-klubb att spendera. Så vi vet ju inte riktigt hur det kommer att sluta om han, låt säga, gör supersuccé nu i Serie A under våren. Men det är ju, hela den storyn är väldigt intressant, och det sägs ju också att Tomori själv kan tänka sig att lämna Chelsea permanent. Vilket får en att undra vad egentligen det är som har hänt mellan honom och Frank Lampard. För att det var inte jättelänge sedan som Lampard hade en helt annan inställning till Tomori. Och nu är det klart att man kan inte få access till varenda träning som de gör. Men det känns ju som att Tomori måste ha gjort någonting som Lampard inte har uppskattat. För annars kan jag inte förstå riktigt hur han har kunnat trilla ner i hierarkin på det sättet. Och hur det kan ha fått Tomori då att till och med börja tänka att hans Chelsea-karriär är över för den här gången.
Ett väldigt bra exempel på det, nu tänker jag hoppa lite här i körschemat som jag förberedde, men just där man inte riktigt vet vad som hänt, men man funderar på att det måste ha hänt någonting, det är ju situationen Martin Ødegaard i Real Madrid. Nu ska man spela cupmatch mot Alcoyano från Alicante här ikväll, sänds på Sportbladet ska tilläggas, missa inte det. Men ingen Ødegaard med i truppen, han är helt utanför då den här cuptruppen, han har tränat i veckan och alltihopa. Och i princip direkt efter truppen släpptes, en trupp som också innehöll flera Castilla-spelare ska tilläggas, som då alltså går före Ødegaard i den truppen. Så kom direkt uppgiften från Marca, Ødegaard vill bort, han vill iväg på ett lån, han inser att det här kommer inte hålla. Och för att han är helt frysboxad i Real Madrid. Och då finns det ju en gammal hashtag som dök upp där för någon vecka sedan från Real Sociedad-fansen, Ode back. Att de vill ha tillbaka Martin Ødegaard till Real Sociedad så att han får komma tillbaka då till en miljö där han trivdes och frodades helt enkelt. Vad säger ni? Visst känns det väl som att Real Madrid gjorde ett jättemisstag här. Att faktiskt då bli pressade av coronapandemin och då, fast de inte kunde värva in, så här, vi måste göra någonting att plocka hem Ødegaard i förtid, för att det här har ju inte alls slagit ut väl.
Ja, det är klart, men det är ju också det där med när man sitter med facit i hand, alltså vi har ju den lyxen att jag tyckte han såg jättespännande ut ett tag där i Real Sociedad. Och att han har en väldigt, väldigt hög nivå i sig som kanske inte har kommit fram än, om man jämför med hur han såg ut som 16-åring där i norska ligan, men som man ändå finns inneboende där och som skulle kunna blomma ut någon gång inom de närmsta åren. Så det går liksom inte att säga, i min värld, jag är ju ett stort fan av honom om man tittar på ren spelförståelse och så vidare. Så att jag har stora förhoppningar om att han kommer att slå i framtiden. Sen om man gör det eller inte, det får vi ju se, men jag kan inte säga att det är fel att en så unik spelare att de ändå liksom vill försöka igen med honom. Däremot kan jag tycka att det var konstigt första gången han var i Real Madrid. Alltså då kändes det som att han var kanske på lite djup vatten, lite för tidigt och så vidare. Men vad säger du själv? Du följer ju Real Sociedad mer än vad de flesta gör. Visst såg han jäkligt spännande ut där i perioder?
Ja, han var ju en av ligans bästa spelare, så att alltså, sett rent kvalitetsmässigt kan man förstå det. Men problemet här ligger ju någonstans i Zinedine Zidane. Och det har ju höjts ganska mycket röster i liksom, Real-supporterleden om att varför fortsätter Zidane att i princip misshandla värvningar och unga spelare. Att vi har ju till exempel Eder Militao.
En grova
misshandla år. Kanske var fel, men alltså, ja okej. Okay. alltså inte som i liksom våldsbrottet, utan mer snarare som att handlingen är, ja, glömde, nu är det djupvatten.
Ja, där behöver vi.
Ja. Viktigt att poängtera att han inte bara står och slår spelare på träning.
Ja, nej, jag tror ingen trodde det heller. Men det var bra att du...
Kan man verkligen poängtera, den store Brian Clough, han använde ju ibland ett knytnävsslag i magen, vilket Roy Keane berättade om, så att det går inte att utesluta. Men det är ju några år sedan.
Nej, visst.
Sidan jobbar med gässan istället. Gör materazzis på folk. Nej, men i alla fall att det är ju väldigt många värvningar som inte har fungerat för Real Madrid. Och många unga spelare som... Man har ju som exempel då Marcos Llorente som kom in och gjorde succé och sen hamnade i Atletico Madrid. Achraf Hakimi som spådde sin lysande framtid hamnade i Inter. Militao som inte får speltid. Ödegård som är i frysboxen nu. Odriozola som kom in och knappt får spela någonting. Att... den här generationsväxlingen som alla vet att Real Madrid behöver göra, att den sker inte på grund av att Zidane vägrar liksom ge dem chansen och fortfarande litar på det här gamla gardet som vann 3 raka Champions League. Sen är det ju så att det är ju de som levererar, men samtidigt så du kanske skulle gett dem mer chanser, de unga spelarna, för det är ju uppenbarligen så att det är väldigt svårt för dem att komma till Real Madrid idag. Luka Jovic är ett bra exempel, har varit i frysboxen och inte fungerat i 1,5 år, går till Frankfurt och stänker in 2 mål och visar just det. Det var ju därför Real Madrid köpte honom för 60 miljoner i sin första match på en halvtimme. Så att det är ju, det finns röster som säger att, men vad håller Zidane på med? Så att det är snarare det som det handlar om i Ödegård-fallet också, att folk är missnöjda med att Zidane inte har gett honom chansen när de tar tillbaka honom, än att Ödegård skulle ha underlevererat på något sätt, även om han inte direkt har skinit heller när han fått spela.
Nej, men då kan man ju fråga sätta beslutet att ta tillbaka honom om man nu ändå inte skulle använda honom. Är det så du menar?
Ja, men lite så, precis så. Att varför ta tillbaka honom och stoppa den utvecklingen, fina utvecklingen hade i Real Sociedad, om man ändå inte hade tänkt att använda honom?
När man ändå... Men det kanske är någonting som har hänt nu, sen han kom tillbaka också. Det vet man ju inte heller, om det finns något issue som pågår liksom bakom kulisserna.
Ja, det känns ju som att Zidane kanske inte alltid är helt lätt att göra med, åtminstone inte om du inte är det gamla gardet och kommer in som ny i gruppen. Men det kommer väl pratas mer om det framöver här också. Tänkte vi ska gå till Danny Ings. Inte den här...
Oj!
Ja, väldigt hopp. Stort hopp. Han verkar ju inte vilja förlänga det här Southampton-kontraktet, eller Frida? Eller vad är det senaste? Varför dyker han
upp? Ja, nej, men klart att han inte vill det. Han känner ju att han har mer att ge i karriären. Och att så länge han får vara skadefri i alla fall, förhoppningsvis för hans del, kan få till en sista stor övergång innan han lägger skorna på hyllan. Och då är det ju passande att hans kontrakt löper ut nästa sommar, tror jag, 2022.
Mm.
Och ja, nej, han ska väl avvakta då en förlängning för att se om det finns några intressenter. Han vill ju helst då till en Champions League-klubb. Sen om det innebär att han vill stanna kvar i England eller dra utomlands, det är lite oklart, tror jag. Att han kan säkert tänka sig vara öppen för att höra lite olika förslag. Men ja, han ska vara sugen i alla fall på att få till en flytt. Och ja, alltså det är ju inte helt... Jag tycker inte det är helt märkligt med tanke på hur han har presterat under den här säsongen. Och han har ju visat, eller visar gång på gång, hur viktig han är för Southampton. Så att de vill behålla honom, det är förståeligt. Men man har också full förståelse för att han vill kanske testa på någonting nytt innan det är för sent.
Mm. Vart skulle ni vilja placera Danny Ings då? Om ni får leka med tanken.
Nej, men Big Six, definitivt. Alltså, han har ju varit där och känt på det tidigare, som alla vet, i Liverpool. Blev inte som man hade hoppats, skadedrabbad och så vidare. Men nu är det ett helt annat läge. Han kommer komma in med en helt annan respekt, en helt annan nivå. Han kommer få fler chanser. Han kommer komma in i en trupphierarki där han kanske är nummer 2 bakom startnian. Jag förstår att han inte vill resigna i det här läget, utan ser möjligheten att göra en sista stor flytt. Vem kan liksom beröva honom på den möjligheten? Det är ju ett gyllene läge för honom. Han har gjort flera bra säsonger nu i rad här. Och ja, skriver han nytt med Southampton, så vet han ju att risken finns ju att de liksom dalar ner. Hasenhüttl försvinner, de dalar ner på underhalvan i tabellen igen, och så ska han bära dem ensam. nu skulle han potentiellt kunna skriva på för en klubb och skulle kunna vara med och spela Champions League och vinna stora titlar.
Ja, alltså en kontraktsförlängning skulle ju kunna sätta honom i någon sorts Wilfred Zaha-läge. Ja. När han blir för dyr, han är lite för bra för laget, vill egentligen bort, men kostar lite för mycket för att någon Big Six-klubb faktiskt ska vilja värva honom. Så det är ju förståeligt att han vill lämna, får man ju säga. Det är också förståeligt varför Christian Eriksen vill lämna Inter efter att ha varit där i ett år. Det har ju inte direkt gått bra för någon av dem, den affären. Nu senaste där är att Inter funderar då på att försöka byta Christian Eriksen mot Lucas Torreira. Han som är utlånad från Arsenal och sitter och är ett frysboxad i Atletico Madrid. Och det är Tutto Sport som kommer med dessa uppgifter. Eriksen-Torreira-byte. Tycker ni det låter rimligt för någon av parterna?
Ja, alltså det här låter som en sån
svår fråga faktiskt om det.
Ja, men verkligen, och det låter som ett sånt byte som aldrig kommer att hända.
Alltså
vi kommer att sitta och prata om det nu i 5 minuter och sen så kommer vi liksom ha gjort det helt alltså i onödan. Ja, det är väl klart att Arsenal skulle ju tjäna på det om de får in en spelare som de faktiskt vill använda.
Mm.
Men som sagt, jag vet liksom inte hur trovärdigt. Ja, om man ska ta detta med en nypa salt eller vad som helst. Men det sagt så kommer ju Arsenal få det svårt att få in en kreativ mittfältare. Som de ju uppenbarligen är på jakt efter.
Mm.
Nästan alla de tittar på verkar alldeles för svåra att lösa. Där väl Emi Buendia har varit prio ett. Norwich kommer inte släppa honom. Det är väl de indikationerna man har fått i alla fall. Så att... Ja, nej men kul för Eriksen om det här var. Men i övrigt så ja, har inte så mycket mer att säga.
Nej, alltså Torreira som speltyp passar ju Conte-fotboll bättre, men samtidigt så är det väl problemet med Eriksen att Conte inte har velat gå ifrån liksom sin metod och att Eriksen inte riktigt passar i vad Conte vill göra. Så att det finns ju logik i det, men samtidigt så har du helt rätt, det finns ju inga krydder i världen som kommer att får det här ryktet att faktiskt bli verklighet. Det känns ju som så i alla fall.
Jag kan inte liksom landa i bilden av att liksom Eriksson så starkt förknippad med Tottenham ska dyka upp i en Arsenal-tröja. Jag är väl för traditionell för det. Men det känns lite så här som att jag vill inte se det heller.
Nej, jag förstår vad du menar. Sen känns det som att det här skulle ju inte bli en Sol Campbell-situation heller. För här är det ju en spelare som verkligen vill ha speltid. Och i det här fallet så är det ju Tottenham snarare som hade sagt nej då, att de inte är intresserade att ta in honom för det här priset och att han måste ju få spela fotboll liksom. Att
det är väl inte så mycket som kan jämföras med Sol Campbell dock, eller?
Nej, det
gå som bossman när man är som allra bäst i sin karriär till den värsta rivalen. Då fanns det inget transferfönster, så då skedde ju det mitt under säsong.
Och så jävla kylig han var också när han fick frågan. Helt... Ja,
det är
helt otroligt.
Fantastisk, eller beror på vem som tittar på det, men oerhört intressant ändelseförlopp där med Sol Campbell, om man backar bandet lite. Någonting som varit riktigt utdraget, som vi pratat om mycket, är Mesut Özil. Nu så gör han det till och med utdraget när han ska till Fenerbahce. Alltså, jag är jätteglad för Mesut Özil att han får komma till en klubb han tycker om och han ska få speltid igen och alltihopa, det kommer bli jättebra. Men jag har aldrig sett någon göra en så stor grej av en flytt från Premier League till Fenerbahce, måste jag säga. Alltså det är... alltså...
Ja, nej, men han lever väl lite i Özil-värld också. Har väl gjort det ett tag.
Ja.
Ja, alltså det är ju... Man är ju faktiskt ganska förvånad av att Arsenal ens lyckades få iväg honom redan nu, så att säga, med ett... få månader kvar på kontraktet, för att det verkade ju som att Özil skulle vara envis och stanna kvar till den sista dagen. Sen var det väl det här att han inte blev registrerad i någon trupp som fick honom att till slut inse att det kanske är dags att röra på sig för att få spela fotboll igen. Så att, ja, alltså Arsenal är väl nöjda så tillvida att man kanske nu äntligen kan lämna någonting som inte föll särskilt väl ut bakom sig. Den här kontraktsförlängningen har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som fanns. Özil, ja, alltså jag vet att vi hade någon diskussion för några veckor sedan och jag vet att det var någon på Twitter som var på om att, för att jag hade sagt att han delar delar fanbasen i två läger. Och det var någon som ansåg att jag hade fel i det, men jag står fast vid att det gör han. Özil har väldigt många på sin sida som tyckte att han skulle ha fått fler chanser nu under särskilt den senaste säsongen. Eller, ja, och inte minst då efter pandemiuppehållet och sådär. Sen har det ju funnits många anledningar och spekulationer kring varför han inte fick någon mer chans. Alltså man har landat i väl någonstans att det är väl en kombination kanske av saker han har gjort och sagt som inte har fallit ledningen i särskilt väl i smaken. Exempelvis det här att han inte ville ta någon paycut först, vilket det finns säkert alltså 10 olika sidor av den storyn också, och anledningar till att han stod på sig i början om att han inte ville göra detta. Så att jag säger inte att han på något sätt gjorde tokfel. Samtidigt så kan man väl konstatera att det är någonting som har skavt uppenbarligen, att det här inte enbart är baserat på sportsliga meriter, för i så fall skulle han ju fått chansen vid något tillfälle. Så att det är ju lite bitterljuft, det här avskedet. Verkar som att det är bitterljuft i truppen också. Mustafi, som ju tillhör den här tysktalande klicken i Arsenal ihop med Özil, var ju väldigt snabb med att gå ut och hylla honom och beskriva honom som en av de bästa människorna han någonsin hade mött. Aubameyang och Lacazette hanterade lite annorlunda. De började ha någon grej på Instagram där de bråkade över över tröjnumret nu som började tillgängligt och som de givetvis båda två vill lägga beslag på. Vi får väl se hur den slutar. Det lär antagligen inte ske någon ändring förrän efter säsongen. Jag tror inte att man kan ändra sånt mitt under enligt Premier League-reglerna. Men ja, det är uppenbart i alla fall att han har delat fanbaser och ja, känslorna kring honom är väl också delade rent generellt. Men det här var nog det bästa för båda i slutändan. Mm.
Det är ju intressant hur saker och ting kan förändras alltså, över tid från det ena till det andra. Alltså, när han värvades till Arsenal så var det ju en referensvärvning faktiskt i Arsenals moderna historia. De la väldigt mycket pengar plötsligt. Det hade ju varit lite diskussioner i Arsenal led kring om de verkligen gjorde det under Wenger under många år. Sen dammar de till och köpte Mesut Özil från Real Madrid för 500 miljoner, vilket var enorma pengar då. Det var en spelare som där och då var en av de bästa i världen, kanske den bästa i världen i sin position. Och när, även skulle säga att det blev ju ett vägskäl för Arsenal när han skulle förlänga sitt kontrakt. Skulle man låta han gå då och åter då konstatera att man får ge sig mot de största klubbarna med större lönekuvert, eller skulle man erbjuda ett nytt kontrakt, ett fett kontrakt, ett kontrakt som skulle höja lönenivån i truppen avsevärt, strukturen skulle bli rubbad, men man vill ändå ta chansen att etablera sig på en lite högre nivå. Man gjorde det och ja, som det föll ut så var ju det kanske ett riktigt ödesdigert beslut sett till hur mycket pengar det har kostat, men man vet inte heller hur mycket det hade kostat att liksom kapitulera inför det faktum i det läget och bara erkänna att vi kan inte konkurrera med de andra klubbarna på den här nivån. Det vet man inte, det får vi aldrig veta. Så att intressant hur saker kan förändras. Han var både den spelaren som tog Arsenal till ny nivå och han har även blivit symbolen för Arsenal nu som inte har lyckats klamra sig fast på liksom den där nivån där man slåss om titlar.
Nej, men jag tror, alltså jag minns fortfarande när Özil gick på den här deadlinen till Arsenal, att den liksom gemensamma tron och hoppet och glädjen som Arsenal-fans hade när den övergången blev klar. Att det är få saker under det förra decenniet som liksom toppar det. Den allmänna känslan för Arsenal-fansen, tror jag. Eller vad jag upplevde i alla fall,
ja,
utifrån.
Så kan det vara.
Oerhört intressant. Ja. Vad måste...
Ja. Nej, jag tänkte bara säga att han har ju även... alltså, många av de yngre spelarna har ju haft väldigt stor respekt också för honom genom åren och sett upp till honom och använt honom som en sorts förebild. Alltså särskilt då, inte minst när i träningssammanhang. Så att det visar ju också att han såklart hade en status och fortfarande har en viss status i fotbollsvärlden som man ju inte kan se förbi heller.
Mm. måste ju bara tillägga här innan vi går vidare från det här, lite om det här tröjnummer bråket, att jag tycker att Lacazette har nummer 9 om jag inte helt missminner mig. Och att som 9 börjat bråka om nummer 10, det är en skymf mot tröjnummer 9. Så är jag som gammal trött korpen forward som inte tog många löpningar hemåt. Att 9:an, den ska man ha med kärlek. Bara ville lägga in det. Vidare till Barcelona.
Ja, men man får, uff, nu måste jag ju in här i den här diskussionen.
Måste du in i den här? Nej, men nu ser du emot här. Nu är jag intresserad.
Nej, men jag menar, för det första, har han verkligen nummer 9, Aubameyang?
Nej, Lacazette.
Ja, Lacazette har nummer 9. Exakt. Tänkte, jag tyckte du sa Aubameyang.
Nej.
Jag hörde kanske fel. Nej, men alltså, i Lacazettes fall så handlar det om att han, alltså, det är väl liksom en... När han tänker tillbaks på sin tid i Lyon, som ju var så bra, att han, ja, alltså många spelare har ju väldigt känslomässiga relationer till olika nummer.
Ja.
Så att i hans fall så är det väl någonting sånt. Det som var mest anmärkningsvärt med att de gick ut så här på sociala medier och började skojbråka om det här var ju att tajmingen kändes ju lite märklig med tanke på att Özil hade ju knappt hunnit lämna landet liksom, när detta påbörjades. Så att vi får väl se hur det slutar. Jag tror väl att Emile Smith-Rowe också kanske är lite sugen på att ta det här numret. Men vi får se efter säsongen.
Har Arsenal bekräftat officiellt att Özil faktiskt har fått lämna?
Inte vad jag sa.
Det har väl inte gjort, va?
Nej, jag tror inte, jag har inte sett något goodbye eller farewell grej.
Jag bara nämner det som en liten brasklapp att du kanske får anledning att prata mer Özil längre fram i den här podden. Säg bara det, inte mer än så. Barcelona tycker jag vi går till, för där så har vi ett uppskjutet ordförandeval, vilket innebär att man är lite låsta när det kommer till att göra saker under januarifönstret. Eric Garcia ska i princip vara klar, åtminstone till sommaren. Han vill ju verkligen hem till Barcelona då, från City. Men Barcelona vill ju väldigt gärna ha honom nu i januarifönstret. Och kruxet är ju att Carles Tusquets, då interimordföranden, får inte göra värvningar. Så att han hade ju då tidigare i veckan samlat alla då presidentkandidaterna för att få någon sorts gemensamt godkännande att gå utanför stadgan för att få göra den här värvningen. Där då Laporta och Freixa sa nej, Font sa ja och det slutade med ett nej. Och det sägs ju nu i alla fall att han ska uppges samla då presidentkandidaterna ännu en gång till ett nytt möte för att försöka. Men snälla, kan jag få lägga pengar på Eric Garcia ändå i januari? Så vi får väl se om man lyckas på sitt andra möte bättre än det första. Samtidigt så har ju Neto inte fått tillstånd att dra till Arsenal. Arsenal som letar reservmålvakt istället för den gode Runar. Neto som vill lämna Barcelona för att få speltid. Och Ronald Koeman som säger att men vi har inte råd att släppa Neto, även om man då officiellt bekräftar att jo, de har hört av sig om att han vill ha en flytt. Och där säger väl jag att Neto själv en gång i tiden pressade sig från Valencia, där han var såklart första val, för att bli andra val i Barcelona och få ett fetare lönekuvert. Så att har svårt att känna sympati för att han vill flytta på sig för att få speltid, med tanke på det valet han gjorde där och då.
Jag undrar vilken speltid det är han syftar på då. Är det så, alltså, att han tror att han skulle stå i kuppen och sådär? Jag tänker, nu har vi ändå kommit ganska långt i
ja, så är det ju. Och han har ändå fått stå kuppmatcher och lite ibland när Ter Stegen var skadad i Barcelona. Så att det är lite oklart riktigt vad han har för entourage som rådgör med honom där om framtid och så vidare. Jesse Lingard, han har ju lite funderingar inför framtiden också. Där kanske det är mer logiskt att han verkligen faktiskt vill ha speltid och känner att han behöver en flytt för att få det. Även här ska ju dock det från tränarhåll vara så att man inte riktigt vill släppa Lingard för att man vill ha kvar honom som en viktig truppmedlem då, även om man inte får så mycket speltid. Vad är det senaste där?
Det
är
väl omöjligt.
Du tror?
Ja, nej, men det kan inte stämma. men alltså det senaste är väl att man aktiverade ju den här förlängningen i hans kontrakt. Men att så som uppgifterna löd då, så baserades det främst på att man ville få tillbaka någonting för honom vid en eventuell försäljning. Mm. Jag tror väl att han fortfarande är på jakt. Alltså visst, nu har han fått spela lite grann på sistone, men det har väl kanske också varit för att, ja, lite grann så, som ett skyltfönster ungefär, att visa att han fortfarande finns i princip. Jag skulle ju bli förvånad om han inte lämnar United. Som sagt, vill klubben casha in lite på honom så är det ju den chansen man har där. Sen är det klart, sen vet vi att saker och ting förändras snabbt i den här världen. Helt plötsligt så får han kanske spela ännu mer på grund av diverse skador eller vad som helst. Det kan ju, allting kan ju hända. Men jag är ju väldigt svårt att se Jesse Lingard vara en vital del av Manchester United. Jag tror väl inte riktigt att det är den vägen United vill gå.
Mm. Med risk att ösa bedrövelse över vår poddkollega Babylona här med att öppna den här asken. Men kan man tänka sig Inter slå till på en United reject ännu en gång? För han har ju kopplats lite till just Inter.
Man vet ju aldrig, men jag menar, det kom ju från ingenstans när de plötsligt plockade Ashley Young. Där såg man inte riktigt komma. Så man kan inte utesluta någonting. Han är dessutom... Eller bröt han med Mino, eller?
Han gjorde väl det, va? Jag
tror det. Så han är kanske inte någon röststark agent på det sätt som man hade förut. Oklart om det kan bli Inter. Jag hoppas för Inters skull att de tittar någon annanstans. Jag tror inte att det... är något säkert kort att plocka direkt för deras del, och de behöver säkra kort.
Om man går vidare då, vad säger vi om Josef Enesiri? Är det ett säkert kort? Nu pratar vi alltså West Hams anfallsbehov efter att Sebastian Aller försvunnit. 22 miljoner pund läste jag någonting om, att det hade varit ett bud som hade lagts in då på den här Sevilla-anfallaren. Och jag kan väl säga så här att jag är ju väldigt tveksam till om Josef Enesiri är värd den värderingen i den här marknaden idag för West Ham. Och om han överhuvudtaget passar profilen som de letar efter.
Alltså, jag kan ju säga att jag blir ju rädd varje gång West Ham ska rekrytera en spelare. För att man vet aldrig riktigt vad de baserar det på. Jag tyckte att Said Benrahma var en liten skum timing på den värvningen. Kunde ändå se varför man plockar typ Championships bästa spelare. En av dem i alla fall. Men det är som du säger, att man vet aldrig riktigt hur de tänker. Eller, ja, alltså, som sagt, summorna. De pratar om att de har ont om pengar, och sen helt plötsligt så plockar de in någon spelare för liksom hundratals miljoner. Jag blir inte riktigt klok på dem alltid. På den biten, på planen, går det ju bra för dem.
Sägs ju att Sevilla är 22 miljoner bud, och Sevilla ska ha svarat med att de värderar Enesiri till det dubbla. Och om West Ham skulle betala det, ja, då är ju Monchi ett geni, om inte annat. Om vi hade något tvivel på det innan, då är han ett geni om man får Enesiri såld för 40 miljoner euro. Jättebra forward, absolut, men inte riktigt på den nivån, skulle jag säga. Vidare, United, de behöver mittbackar. Robin Lenormand har dykt upp i ryktesvängen här då Real Sociedad sunga mittback, och det pratas om väldigt höga summor där också. Här är det ju dock uppgifter bara på att de tittar på honom och inte mycket mer än så. Men det här är ju en värvning för sommaren, och det här skulle ju vara en värvning för framtiden då, för jag ser ju inte Robin Lenormand som redo för riktigt för ett United-stegen där, att man hellre sett en eller två säsonger till i Real Sociedad med fortsatt fin utveckling.
Han är inte jätteung heller, han är 25 bast eller något sånt där.
Är han så pass gammal?
Han är född 96, så han fyller 25 nu.
Det här är alltså en form av baskisk Jesse Lingard vi pratar om nu. Alltså, man tror att han är mycket yngre än vad han egentligen är. Det är som, såg ni det här ryktet om Nicolas Sansson, mittfältaren, skulle till Aston Villa?
Nej, så inte.
Jo.
Ja, BBC twittar ju ut då där att Aston Villa är intresserade av U21-landslagsmannen Sansson. Kruxet är att han är 26 år gammal i Marseille.
Ja, det var inte riktigt.
Han kanske var det en gång i tiden, kanske han var U21-landslagsman.
Det var han. Han så att på, en gång U21-landslagsman, alltid U21-landslagsman. Så kan man ju se på saken. Någon som absolut inte är en U21-landslagsman är ju Snodgrass i alla fall, som är klar för West Bromwich. Men det har dykt upp lite komplikationer där, va?
Ja, det får man ju lugnt säga. Allardyce försa sig lite under gårdagen. Vilket har satt båda klubbar egentligen i bekymmer. Det var ju så att Snodgrass spelade ju inte matchen under gårdagen, där West Ham till slut vann med 2-1 var det väl, mot West Brom. Men inför intervjun så sa Allardyce att anledningen till detta var att det var en del av överenskommelsen mellan klubbarna att Snodgrass inte skulle spela matchen och att dealen inte skulle ha blivit av annars. Men sådana där överenskommelser får man tydligen inte göra enligt Premier Leagues regelverk. Så att helt plötsligt så har de börjat lägga sig i och ja, utreda vad det egentligen är som har skett där. Och Allardyce och David Moyes, ska sägas, fick fråga om det här på presskonferenserna efter matchen. Och då var Allardyce lite sur och menade liksom att ja, då får Premier League kontakta oss då om de har några problem. Och även David Moyes sa någonting om att det är inte deras business överhuvudtaget. Så
jag är jätteförvånad över, jag är väldigt förvånad över att de inte kände till den här regeln. För jag drar mig till minnes ett sånt fall. Nu sviker ju minnet lite grann. Jag kan inte placera riktigt i tid så om det är 4, 5, 6 år sedan i Premier League eller vad det är. Men jag minns inte heller vilken spelare det är. Men det var ganska
riktigt bra anekdot.
Men det blev ju en stor debatt kring det då också. Och att de inte kommer ihåg det som ja. Om ingen visste om det, då är det klart att det är svårt att veta. Men det blev en stor debatt kring det då, och det skrevs mycket om det, att man inte fick göra på det sättet. Så jag visste om den här regeln, och jag vet att det dyker upp även i svensk fotboll. Och då sa jag, det var någon som frågade mig kring det där, och då sa jag att ja, jag vet att man inte får göra det i Premier League i alla fall. Jag vet inte hur det är i svensk fotboll med det där.
Nej, det måste ju ha varit, alltså, det här är ju två tränare som har väldigt långa erfarenheter, så att de kanske har vetat om det, men har bara, eller att Allardyce glömde bort att han kanske inte borde ha sagt någonting.
Precis.
Att det var mer en munter.
Kan vara så, eller att de har glömt bort det liksom. För jag menar, om Moyes säger som han gör, det där är inte ligan någonting att göra med. Ja, men det är i alla fall ligan som har satt regelverket, och regeln finns ju. Så att det är klart de har att göra med det om de har brytit mot den regeln.
Ja. Till Moyes försvar har jag inte sett presskonferensen, så jag vet ju inte i vilket sammanhang han sa det här. Det kan ju ha varit så att, som sagt, att det har varit en muntlig förbindelse, och att det på något sätt att det gör att det inte blir, att det inte bryter mot regelverket.
Nej, man får inte göra det heller. Muntliga avtal gäller ju, är ju liksom.
Nej, men då blir det. Jo, men gud, nu kommer jag ihåg vilket fall. Var det inte någonting med Chelsea? Nu får jag en sån flashback.
Jag minns inte.
Jo, vänta nu här. Jag måste tänka. Vilken bra podd detta är.
Ja, jag tror att det här är precis vad våra lyssnare
vill. Men tänk under tiden Mike Cotto går vidare då, så kan vi plocka upp bollen
igen. Ja, men tänk medan jag konstaterar dock bara att det är ju inte
så, tänker så knakar.
Det är inte så förvånande att just Sam Allardyce, alltså hans syn på det här med lagar kan ju vara lite flytande ibland från den här gamla gamla dolda filmen som dök upp där när han var förbundskapten för England, där han pratade lite om hur man kan komma runt vissa reglementen och sånt. Så att Sam Allardyce och David Moyes där i sitt samtal, de känner väl att de vet precis vad de gör och kan, och lagar är till för att tolkas, så att säga. Så att man är inte kanske jätteförvånad att det här blir en historia med just Sam Allardyce. Vidare då, medan Fridas järnkontor jobbar på högvarv. Lite svenskar tänkte jag ta innan vi går upp och lyssnar frågor. Anel Ahmedhodzic har vi pratat om tidigare i den här podden. Det var en månad sedan nu det här Atalanta-uppgifterna dök upp för första gången. Men ganska nyligen nu så har de ju intensifierats något, faktiskt uppgifter från oss på Sportbladet och även Gazzetta dello Sport, som säger att Atalanta och Malmö FF ska vara i förhandlingar om Ahmedhodzic. Det ska finnas ett bud på 50 miljoner kronor måste det vara, och inte 50 miljoner euro naturligtvis. Kronor på bordet. Så att det här kanske kan bli någonting, att den här dyker upp igen. Då känner man att men det ligger nog någonting i Atalanta ändå. Så vi får se om det blir en sån flytt för den lovande Malmöbacken. Samtidigt någon som kanske inte är lika lovande idag, men tar plats ändå. John Guidetti. Han uppges nu kunna lånas ut till Sporting Gijón i Segundan. Vi har ju lite pratat om Zaragoza tidigare där för Alaves forwarden. Får se om det utmynnar i något, om Alaves känner att amen, vi får väl ta en liten ekonomisk smäll för att kanske då höja värdet på Guidetti till ett eventuellt sommarfönster. Och även lite uppgift från Tyskland där Fridolina Rolfö har valt att lämna Wolfsburg efter säsongen. Var ganska förtegen om vad hon skulle göra efter det, men det är väl bara att vänta och se till sommaren vad som väntar då för Fridolina Rolfö. Det var lite svensk svep där i slutet av podden. Har du kommit någon vart, Frida?
Det är fruktansvärt. Alltså, jag har bara, om någon anledning så bara tänker jag på Chelsea och att det är någonting man spelar som. Men jag har liksom inte sett heller, för att oftast när man berättar om en story, som i det här fallet denna storyn då, med Snodgrass, så brukar det ju alltid nämnas historiska grejer, men det tror jag inte det har gjorts faktiskt. För försöka utreda detta närmare. Jag vill ju också bara klargöra det här med David Moyes, där det han sa. Jag tror han menade när han sa att alltså att det inte är vår business, så menade nog journalisterna, tror jag. Jag tror inte riktigt han syftade på Premier League. Det hade varit ett väldigt bold move att vara så kaxig gentemot Premier League. Bara så där för att förtydliga det, så att det inte stackars Moyes får en massa, ja, för en massa fördummande och hat nu på grund av mig.
Kanske var lite språkförbristningar också för David Moyes. Åtminstone på spanska har han ju en erfarenhet av att kanske inte alltid få ut precis det han vill ha av det han säger. Otroligt fascinerande.
Får jag väl hoppas han är bättre på sitt moderspråk.
Ja, precis. Det jag menar, där borde han vara bättre. Men syftfel kan vi alla göra, även om det är på vårt modersmål till och med. Lite lyssnarfrågor tänkte vi skulle gå på. Och här har vi en som har frågat om en japan, och då kommer jag naturligtvis att ta upp den frågan. Emil Forsberg, inte att förväxla med fotbollsspelaren, utan istället poddlyssnaren Emil Forsberg, frågar sig, vart befinner sig Shinji Kagawa nu för tiden? Har han helt försvunnit från rampljuset? Ja, skulle jag säga. Bröt sitt kontrakt med Zaragoza, där han var i Segundan efter förra säsongen, gjorde väl 4 mål på typ 30 matcher eller något där, och är klubblös just nu. Så att om Shinji Kagawa dyker upp där på deadline day som en desperat lösning för någon klubb, så blir inte helt förvånade. Jag tror väl snarare att han tittar på att kanske flytta hem till J-League och navigera runt på offensiva mittfält där tills han fyller typ 45, vilket många då japanska offensiva mittfältare väljer att göra när de är klara ute i Europa. Fortfarande bara 31 år gammal faktiskt, ska tilläggas.
Var det inte Tim Howard?
Tim Howard?
Var det inte det? Var det inte någonting med att han gick från United till Everton?
Ja, det gjorde han ju en gång i tiden.
Ja, har han gjort en gång i tiden.
Och att det var han, det var någonting där då som skedde, kan ha varit, med att han lämnades utanför truppen och sen blev det en grej.
Ja, kan ha varit. Då är det 14 år sedan, men det kan mycket väl vara så. Jag minns inte alls, jag kan inte placera. Jag tror till och med...
Det är Tim Howard.
Jag tror till och med flera sådana... Jag vet att jag läste flera gånger i England, men då har det varit att man har skrivit det som att man får inte göra det. Det är inte mer att det har skett, utan redan när affären har gjorts har det liksom lagts in en bisats i att man får inte göra det.
Jag har, alltså Chelsea, om någon kommer upp av någon anledning, så jag vet inte om det kan finnas något fall där också. Jag tror faktiskt att det var Tim Howard jag tänkte på.
Ja, men det var det. Alltså,
i grunden. Jag kanske blandade ihop olika grejer.
Jag live-googlade Tim Howard Everton United Transfer, tyckte på news, och då kom det bara upp Robert Snodgrass nyheter. Så att där har vi det. Mysteriet är löst allihopa, även om mysteriet...
Det känns inte riktigt bra igen, så om det är någon som har någon Chelsea-grej som man kommer ihåg, så gärna påtala det också. Det
var säkert någonting med Lucas Piasson. Vi märker, det kommer säkert, om någon vet så kommer de säkert påpeka det, kan tänkas. Samtidigt som Shinji Kagawa är helt utanför hetluften, så går vi vidare med lite frågor. Jesper Haglöf frågar, vad tror ni om Manuel Locatelli? Något för de stora klubbarna, ligger det något i City-ryktena? Det gör det väl, eller? Alltså, det är en otroligt intressant mittfältare som bara stärker sina aktier borta i Sassuolo. Sen är det frågan om, för det är så svårt att säga att Juventus och Inter ska lösa honom. Och City har ju pengar, och... det är ju inte omöjligt att de vill bredda då mittfältet med att plocka in Locatelli. Jag har ju pratat ganska länge om just Locatelli där också. Så att, ja, det är bra värvning.
Ja, precis. Ja, jag tänkte precis säga det också. Att det är ju ett rykte som har förekommit under en ganska lång tid. Och City är ju inte kända för att göra en massa impulsvärvningar direkt. Så att det ligger säkert någonting i det, att de har koll och utvärderar situationen så att säga.
Mm. Kristoffer Holmqvist frågar, vilken mittback hade passat bäst United i sommaren? Ryktas främst om Pau Torres och Upamecano, men även lite Koundé och Konaté. Både Torres och Upa med intressanta klausuler. Ja, alla de där namnen som nämns här tycker jag hade varit intressanta valt i det mittlåset i alla fall.
Ja, Upamecano har ju sänkt sin aktie lite grann med några lite svajiga insatser i Champions League under hösten. Sen finns det ju ett grundämne där som är bra. Men sen behöver han styras upp. Och frågan är om United är rätt klubb för att styra upp spelare. Det vet jag tusan. Jag är lite mer osäker på honom nu än vad jag var för ett halvår sedan. Det har ju märkt också att det inte ryktas så mycket om honom. Nu handlar väl det också om att Leipzig har gått vidare i Champions League, de inte vill släppa honom. Men jag tror att det finns säkrare kort att hämta än honom just nu.
Mm. Vidare här då i frågejungen. Seb Börjesson frågar, tror ni United skulle kunna lösa Kanté eller Ndidi? Inte i vinter, men kanske till sommaren, eller?
Ja, det är möjligt.
Ja, det kommer ju bli dyrt. Antagligen.
Det är det garanterat bli. Det, och då blir det ingen Jadon Sancho den här sommaren heller om de ska ha en Didi eller Kanté. Jag tror inte de har så mycket pengar.
Nej, men därmed står jag väl fast vid att det inte är helt dumt. Det beror ju lite på vad som händer med Pogba också.
Mm.
Så skulle det vara att han försvinner, då är det klart att man måste gå väldigt hårt för exempelvis Jadon Sancho. För man kan ju inte bara ha typ en spelare att förlita sig på, alltså vad gäller kreativitet på mittfältet och sådär.
Mm.
Men och ha liksom spelare som kan göra den här lilla extra skillnaden så som Pogba kan när han är i form. Men i övrigt så tycker jag absolut att United borde gå hårt för en defensiv mittfältare som mer kan göra en mans jobb istället för att man ska behöva ha två sittandes hela tiden. Det är någonting de borde fundera på i alla fall, tycker jag.
Mm. Om vi rör oss vidare. Pontus frågar, vilken värvning vore den ultimata prisvärda lösningen för att få igång Liverpools offensiv igen? Och Oscar har svarat här själv, Ings med utropstecken. Jag har svårt att se Danny Ings återvända till Liverpool, måste jag ändå säga. Även om han är ju väldigt populär där och så vidare och uppskattas, så ser jag väl inte riktigt det hända. Inte heller riktigt typen av värvning som Liverpool gör här och nu, skulle jag väl säga. Men ja, behöver de ens värva någonting för att få igång offensiven? Alltså de
har ju Jota som ska tillbaka från skada, och kommer han tillbaka och levererar i närheten av den nivån han gjorde före sin skada, så behöver de inte värva, det tycker jag inte. Sen är det ju en senare fråga kring kanske sommaren, om man tänker då att man ska växla ut någon. Hade ju en diskussion om det i Sky Sports här, såg jag. Men just det med att de har spelat väldigt länge ihop nu, den där trion. Och det är ju såklart fördelar med det. Man känner varann och så vidare. Men de börjar också bli så gamla nu så att de inte är unga på det sättet längre. Och det är ju viktigt att, så att säga, förändra innan man har, helst innan man har nått liksom den där ja, krönet där det börjar gå fort ut för. Firmino fyller ju 30 år. Och det kanske är han som ska växlas ut i sommar. Om det inte blir en klar förbättring här under våren.
Mm. Vår kollega Emil Eyman Roslund frågar en spekulativ fråga. Vilken A-lagsspelare är mest trolig att gå mellan United och Liverpool?
Det senaste som gjorde det var väl Phil Kistner på... Ja, eller tillbaka på 40 år är det i alla fall. Eller är det ännu mer? 1964 gick han mellan april 64. Jag sa 40 år, men det är ju 60 år. Så att
det var så länge sedan det skedde alltså.
Ja, så
det kanske blir Lindelöf när United har värvat in en ny.
Ja, det tror jag inte, utan jag tror att den barriären tror jag är fortfarande väldigt väldigt stark, och jag tror inte kommer ske. Det var ju nära en gång här på senare tid, i modern tid så att säga. Det var ju Gabriel Heinze som hade gjort en väldigt bra första säsong i Manchester United. Men sen blev vi skadad, knäskadad, varit borta en längre tid. kunde inte spela sig in i laget igen. Och då ville Liverpool ha honom. Han ville gå dit, men Sir Alex vägrade sälja till Liverpool. Så han skeppade iväg honom till... Var det då? Real Madrid. Real Madrid.
Ja, det där han gav, till Real Madrid, ja. Måste gav en yngre version av Makoto huvudbry med underliga beslut från vänsterbackspositionen i väldigt många matcher. Bland annat mot Liverpool faktiskt. Då var han helt bedrövlig när Liverpool slog Real Madrid med 4-0.
4-0 eller vad det var,
Champions League. Så kan det gå kan när det man gå. Inte får gå mellan United och Liverpool. En sista fråga som jag bara ska dementera här från Tobias Kahn innan vi stänger locket på den här podden. Vad är drömvärvningen till Sillypodden? Och säga att vi är otroligt nöjda med den trupp vi har. Vi känner att vi inte kan gå ut och sondera terrängen här i januarifönstret, men tittar alltid på nya möjligheter. Jag vet, ja, ni vet hur folk brukar svara, hur sportchefer och tränare brukar svara. Vi svarar likadant. Men det sagt, Frida, Kalle, stort tack för ni tog er tid. Lyssnarna, tack för ni tog er tid, och vi hörs snart igen. Hej då!